Varmt välkomna till Näringslivspodden avsnitt 10. Idag träffar och intervjuar vi Asita Shariati, vd för Sodexo, och sitter just nu på deras huvudkontor. Hon har fått flertalet utmärkelser, bland annat som näringslivets superkommunikatör, årets direktör och även internationellt nomineras till olika utmärkelser. Sodexo erbjuder tjänster inom servicesektorn och har 8000 anställda i Sverige. Och Asita själv började 1998 som restaurangchef och har därefter haft flera ledande befattningar innan hon 2014 blev vd. Vi kommer prata med Asita om ledarskap, om kompetens, om framtida utmaningar och ta del av hennes erfarenheter kring hur man skapar framgång och lönsamhet. Jag heter Katarina Barter och är verksamhetschef på Vesper Promotion, och det är vi som står bakom den här podden. Alla tidigare avsnitt av Näringslivspodden hittar du på www.vesperpromotion.se. Nu börjar vi intervjun med Asita Shariati. Varsågoda. Hej Asita Shariati och välkommen till Näringslivspodden.
Tack så mycket.
Du är, jag måste nästan läsa innantill, vd för Sodexo Sverige och Danmark och utsågs förra året till näringslivets mäktigaste kvinna av veckans affärer och i år till årets direktör och av Resumé till näringslivets superkommunikatör, men du har även nominerats till European Role Model of the Year och hamnat i toppen av Top 20 Women in Business in Northern Europe. Otroligt mycket utmärkelser. Hur känns det? Det är lite klassisk sportfråga.
Nej, men självklart att det känns bra. Men det känns inte bara bra för mig själv. Även då för mina medarbetare. Jag upplever att allt som har hänt på sistone har skapat mer stolthet i vår egen organisation. Och det värmer hjärtat. Men självklart, alla vill bli sedda och alla vill bli uppskattade för den de är. Och alla de här utmärkelserna gör mig glad.
Och hur kommer det sig, tror du, att du har fått så mycket uppmärksamhet och hyllats på det här sättet? Är det så att vi i Sverige saknar kanske din ledarstil, eller vad är framgångsreceptet, tror du?
Jag står för vad jag tror på och vad jag tycker. Och jag säger det. Och där tror jag att det finns säkert många fler som är som gör så här i Sverige, men vi behöver kanske fler personer som vill göra skillnad. Mm. Och det är där tror jag att det har blivit väldigt viktigt nu för tiden, med alla de här utmaningarna som vi har, alla förändringar som sker i vårt samhälle. Vi behöver ett antal personer som visar vägen. Tydligt ledarskap är väldigt viktigt.
Mm. Ja, nej, men det tror jag verkligen att du har helt rätt i. Du beskrivs ha ett inkluderande och tydligt ledarskap, men också värdebaserat ledarskap. Vad kännetecknas det av?
När jag pratar om inkludering, då talar jag alltid om att man ska vara den man är när man är i en grupp. Och när jag tittar på människor, då tittar jag på deras kompetens. Och jag är övertygad att kompetensen varken sitter i hudfärg eller hårfärg, eller vilken ålder man har eller vilken kön man har. Så att där tror jag att det är det som, när man pratar om inkludering, det är när man säger att man får vara den man är. Man behöver inte anpassa sig hela tiden. Men en sak som också är väldigt viktigt, så att man har en plattform som man står stadigt på. Och då kommer värderingarna in. Därför att det handlar om att när du ska inkludera alla, så att man delar värderingarna med varandra. Den är väldigt viktigt, så att man vet vad man står för. Och förhållningssättet mot varandra, där respekt blir en väldigt, väldigt viktig del. Så att jag tror att ett företag, en organisation eller en grupp blir framgångsrika när man blandar olikheter och man respekterar olikheter. Det här innebär inte att allting är bara dans på rosor. Nej. Det skapas diskussioner, det skapas konflikter och man måste kunna hantera det.
Är du inte rädd för att ha konflikter?
Jag tror att det är ingen som älskar att ha konflikter, men jag är inte rädd för att kunna lösa det. Mm. För jag tror att det är bäst att kunna diskutera, därför att de flesta konflikterna uppstår när det är brist på kommunikation. Mm. Man har missförstått varandra. I grund och botten tror jag verkligen på att alla har ett gott syfte med allt som de gör. Jag tror inte att det är knappast någon som vaknar på morgonen och säger att idag ska jag ställa till för min kollega eller min familjemedlem eller någonting sånt. Så det är inte det. Men ibland förutsättningar förändrats. Man är stressad. Man kan inte kommunicera på ett bra sätt. Och kanske inte budskapet kommer fram. Och då uppstår missförstånd och konflikt. Och då är det bättre att ta tag i det här och diskutera med de personerna. Och säga att så här har jag uppfattat situationen. Är det verkligen så du menar? Mm. Och då tror jag att 90% går att lösa.
Vad tänker du om konsensus?
Jag tror att det är viktigt. Men man kan inte stoppa allt för att kunna. Så här, men jag tror att det viktigaste är att man diskuterar. Och man respekterar varandras åsikter. Eller kommer överens att vi är inte överens. Men vi kör.
Lyssna ändå på
andra. Absolut. Det är väldigt viktigt.
I några olika artiklar jag har läst pratar du om ert jämställdhetsarbete och då pratar du ofta om rätt kompetens och poängterar att det inte handlar om rättvisa. Idag handlar ofta jämställdhetsdebatten överlag om rättvisa och inte alltid om rätt kompetens på rätt plats. Är det någonting som du tror har gjort det trögare i samhället i stort att öka jämställdheten i och med denna vinkling av debatten?
Som företagare, jag tror att kompetensen är en nyckelfaktor för att utvecklas och för att lyckas. För att kunna öka sin konkurrenskraft. Detsamma gäller även för ett land. Så att egentligen det handlar om talanger och kompetenser. Och som jag sa tidigare, jag är stensäker på att kompetensen och talangen har ingenting med könen att göra. Det innebär att om vi verkligen öppnar ögonen och letar efter rätt kompetens, då kommer vi att se att även det blir en rättvisa i samhället. Idag har vi fler kvinnor som utbildar sig, kommer ut från högskola och universitetet. Vi har väldigt många 40-åringar, kvinnor som har också akademisk bakgrund. De har jobbat i näringslivet, inom organisationen, inom offentlig, så att de har de här ledare erfarenheterna som man behöver. Men problemet ligger någon annanstans.
Under din ledning har Sodexo Sverige uppnått sitt mål om 50% kvinnor i ledningsgruppen. Sodexo hade globalt 25% som mål. Varför valde ni 50% och vad är framgångsfaktorn?
Nej, men det som är också viktigt igen på det som jag har sagt. Vi pratade om att utifrån ett affärsperspektiv ska vi skapa balans i vår ledningsgrupp. Det handlade inte om siffror. Det handlade om den marknaden som vi befinner oss i. Den består av 50% kvinnor. Vi har ett företag som består av på den tiden 70% kvinnor. Och då blir det lite svårt att säga att nej, vi ska inte ha 50%. Så det handlade inte om siffran. Det handlade om att vi ska skapa balans och skapa affärsmöjligheter.
Och nu har ni satt nya mål gällande engagemangsgraden. Och ville nu under våren bli rankade som en av Sveriges bästa arbetsgivare. Är det ett vinnande koncept att sätta tydliga mål?
Jag tror att det är absolut viktigt. Om man vet målet, om man vet varför man ska nå det här målet, då är det självklart att många blir mer engagerade och motiverade att jobba mot det här. Vi ser det i sporten, vi ser det överallt. Vi vill gärna veta vart vi ska och på vilket sätt ska vi nå det. Det är inte så ovanligt. Det igen går tillbaka till tydlighet. Man säger att vad är som är viktigt. Och dit ska vi.
Hur är en bra chef och ledare enligt dig?
Jag tror att lyhördheten. Den här är väldigt viktigt. Och även tydligheten. Därför att det är väldigt viktigt. En ledares roll är att lyssna och visa vägen. Och ge de resurserna som medarbetarna behöver för att kunna uppnå målet. Men samtidigt måste man, tror jag igen, lyssna, för att ibland saker och ting blir inte som vi har planerat. Vi har ingen facit i handen. Vi behöver testa oss fram och då ibland kanske behöver man göra korrigeringar i sina planer. Och då behöver man som ledare vara där och hjälpa medarbetarna att fatta de beslut som man behöver. Och jag tror att man måste kunna ge frihet under ansvar till sina medarbetare.
Vem inspirerar dig?
Jag inspireras av många. Vi har jättemånga duktiga ledare både i Sverige och internationellt. Men den personen som jag har blivit inspirerad med och väldigt mycket, det är Nelson Mandela. Och där känner jag att en av de här anledningarna varför, det är att han har alltid tittat framåt. Det som har varit bakåt, det här hatet, det har inte påverkat honom på det sättet att stoppa honom att nå framtid. Att inkludera alla, det har jag blivit väldigt imponerad att man verkligen efter så här många svårigheter som han har varit med kunnat lämna det här bakom sig och sikta framåt och inkludera alla och nå sina mål. Det är det som jag tror att kan man ha gjort det här i verkligheten, då det finns ingenting som stoppar. Att man inte lyckas någon annanstans.
Och du brinner ju väldigt starkt för samhällsfrågor. Vad är viktigast just nu, tycker du?
Jag tror att en av de här absolut största fokusområdena kan jag säga att i Sverige, det handlar om kompetensförsörjning. Egentligen det är det det handlar om. Sen självklart att vi har vissa utmaningar på grund av att flyktingsvågen som har varit, men jag ser bara det här som en möjlighet om vi hanterar frågan på rätt sätt. Vi drar ner, om man tittade, jag tror det var förra veckan eller var det i början av veckan, när tillväxtprognosen drogs ner på grund av kompetensbrist. Samtidigt att vi har rätt många duktiga personer i Sverige som söker arbete och vill gärna så fort som möjligt introduceras i samhället. Då har vi ett antal, en annan strukturell problem. Så att där känner jag att vår största utmaning, det är kompetensförsörjningen. Sen har vi också en matchningsproblem där vi har kompetens i landet redan som vi inte kan använda på ett bra sätt. Så att jag tror att det behövs en omtag. Det behövs ett väldigt nära samarbete mellan politiken, civilsamhället och näringslivet för att kunna lösa den utmaningen som vi har. Gör vi inte det kommer Sverige tappa sin konkurrenskraft.
Ja, samverkan är viktigt mellan olika aktörer för att lösa den här problemen. Vid något av dina många framträdanden har du sagt att i framtiden kommer det handla mindre om vad du kan och mer om vad du kan lära dig. Mm. Och att det behövs då mer samverkan. Kan du utveckla den tanken?
När jag blev anställd 98 på Sodexo, jag tar bara ett väldigt konkret exempel om mig själv. Jag hade kommit från högskolan, hade inga erfarenheter. Och hade inte företaget hjälpt mig och utvecklat mig som person, hade jag aldrig varit i den situationen jag är här idag. Att efter 13-14 år blev jag vd för det här bolaget. Det var ingenting som jag hade med mig från bagaget dag ett. Det var någonting som jag lärde mig. Det viktigaste jag tror att de personliga egenskaperna och vilka mål man sätter eller vilka begränsningar man som person sätter, de är mer viktiga än kunskapen. Kunskapen kan man alltid lära sig och vi blir aldrig färdigt. Man behöver lära sig, uppdatera sig hela tiden. Men det är den personliga egenskapen, de kompetenserna som man har som är väldigt viktiga.
De allra flesta av Sveriges kommuner har arbetat fram en gedigen strategi för jämställdhet och däribland Upplands Väsby kommun där vi på Väsby Promotion också verkar och du även bor sedan flera år tillbaka. Och en strategi är en bra grund att stå på, men du som är ledare, hur får man ut det operativt i alla led så att det blir verklighet?
Jag tror att man måste förklara varför man ska göra det. Det handlar inte om att bara nå jämställdhet. Den skapar ingen energi och det ger inte mening till det här. Så att man, för att kunna skapa sammanhang måste varje organisation, kommun eller det spelar ingen roll, varje grupp måste bestämma och berätta varför man ska göra det. Hittar man inte nyttan av det, då blir det väldigt, väldigt svårt att genomföra det. Då blir det väldigt vackra ord, väldigt vackra strategiprogram, men det blir ingen verkstad av det. Jag tror att ledningen måste bestämma sig och berätta varför. Vad är nyttan? Och det spelar ingen roll om det är jämställdhet eller om det handlar om att öka konkurrenskraften eller att förbättra lönsamheten. Det spelar ingen roll. Om man inte vet varför man ska göra det och vilken nytta den här aktiviteten har, då kommer du inte få genomslag. Sen måste ledningen, jag tror att både spegla och äga frågan. Man kan inte sitta och säga att alla andra ska göra på det sättet, men vi gör det precis som vi har gjort i alla år. Och det är också väldigt viktigt.
Att förklara nyttan och varför man gör någonting och att ledningen äger frågan är alltså nycklar till att lyckas med sitt jämställdhetsarbete. Du kom till Sverige som 20-åring från Iran. Kan du se några områden inom näringslivet där länderna kan lära av varandra?
Det har jag lite svårt att svara på, den tanken som du sa. Jag var 20 år, jag hade aldrig jobbat i Iran. Så att min, egentligen hela mitt yrkesliv och den erfarenheten som jag har skapat har jag skapat i Sverige. Och sen har jag självklart, jag jobbar i ett globalt bolag så att jag ser det. Det som jag ser att vi har väldigt gott i Sverige som vi kan bygga vidare på. Det som jag känner att i Sverige behöver vi introducera och inkludera folk på bättre sätt än det som vi gör. För att kunna lyckas med vår vidare framgång. Vi redan idag ser vi att vi har massor med utmaningar utifrån de globala trenderna. De är redan här, de redan påverkar oss. All förändring som sker runt omkring oss, de går väldigt fort. Generellt, det som jag upplevde när jag kom till Sverige kan jag säga, att som jag blev också överraskad, jag verkligen upplevde att jag hade kommit till ett lagom land. Det var väldigt, väldigt viktigt att allting skulle vara lagom. Man ska inte sticka ut, det ska inte vara för fint och det ska inte vara dåligt heller. Det ska inte vara för dyrt och det ska inte vara för billigt heller. Det ska vara lagom. Du ska inte till exempel lyfta fram, och jag blev överraskad när jag hörde att nej, du kan inte lyfta fram en medarbetare framför alla andra om den har gjort någonting bra, därför att det kan bli avundsjuka. Och jag hade lite svårt att förstå det. Därför att jag tror att är man bra på någonting, då måste man lyfta det. Så att där känner jag att om vi lämnar ifrån oss lite grann den här lagomheten. Och försöker att vara verkligen, använda de här spetskompetenserna som vi har. Och vara stolta över det. Det tror jag att vi når ganska långt fram. Mm.
Lite mer stolthet, lite mindre lagom och våga tro på sin egen förmåga.
Absolut.
Och sticka ut. Mm. Ja, du har haft väldigt många intervjuer och medverkat i många olika framträdanden och så vidare. Vilken fråga har du aldrig fått?
Det vet jag inte förrän, det vet jag inte. Den frågan som jag oftast får kan jag säga, det är att till exempel det är många som frågar mig, får du hjälp hemma?
Mm.
Och då blir jag bara skrattar varje gång. Och då säger jag att nej, vi hjälps åt. Och där tror jag att det problemet ligger. Okej, är jag en kvinna, då måste jag få hjälp. Med vad? Är det jag som är ansvarig för hela hushållet? Och där tror jag att det kommer ofta. Och varje gång jag hör det, då skrattar jag bara och säger att nej, här har vi fel. Så att nej, det vet jag inte.
Sverige kanske upplever sig själv som att vara ett väldigt jämställt land, men när det väl kommer till kritan så finns det
Vi har massor som vi behöver göra. Och förrän vi har jämställda hem kommer vi inte ha få jämställda arbetsplatser.
Mm. Vad har du för tankar kring framtiden och de utmaningar vi har för att skapa tillväxt i näringslivet?
Om vi tar bara ett kort exempel. Om 7 år kommer vi ha 300 000 fler personer i Sverige som är över 75 år. Redan idag har vi problem inom vård och omsorg. Vi kan inte ta hand om de personerna som är här och nu idag. Om 7 år ska vi ha 300 000 fler. Hur kommer vi att göra det? Och där känner jag att det är nu vi måste agera. Eller det är kanske redan sent. För att kunna hantera de utmaningar som vi har framför oss. Det handlar om utbildning. Det handlar om att skapa praktikplatser. Det handlar om att ta vara på de kompetenserna som finns i vårt land för att kunna hantera det här. Ska Sverige behålla den situationen som vi har idag, en av världens bästa välfärdsländer, då måste vi kunna ta vara på den kompetensen som finns. Fler i arbete, fler som betalar skatt och fler som bidrar till att vi kan behålla vår situation. Det tror jag att det är väldigt viktigt. Sen tror jag att vi behöver öka konkurrenskraften i Sverige, för att vi verkar i en globalt värld. Vi ser att vi behöver reformer när det gäller både skatter, löner. Jag tror att det är massor med saker som behöver göras för att vi ska behålla konkurrenskraften i Sverige. Kan du behålla konkurrenskraften i Sverige? Kan du ha jobben kvar i Sverige så att företag flyttar inte utomlands på grund av att vi har höjda kostnader? Då kommer vi att kunna jobba med tillväxt även i fortsättningen framöver. tittar man Sverige som land, entreprenörskap, det är en väldigt viktig del för Sveriges tillväxt. Det är många företag, framgångsrika företag, som har kommit från Sverige. Ett exempel kan vara det bolag som skapade Mojang, som skapade Minecraft. Det här bolaget såldes för 1,3 miljarder mer än Volvo personvagnar. Och om man tittar på antal anställda, Volvo personvagnar hade 21 000 anställda. Och sen Mojang hade 40 anställda. Det är där skillnaden kommer. Jag tror att vi måste få fler av den typ av företag i Sverige. Vi måste främja entreprenörskapet.
Och kanske ha fokus då mer på inte antal arbetstillfällen utan att man verkligen skapar värde och
ja,
nytta.
Ja, absolut.
Mm. Mm. Ja, det tar vi med oss till våran näringslivsdag den 26 oktober där vi har fokus på tillväxt och just vad som kommer skapa framgångsfaktorer i framtiden och hjälpa företagen att lyckas och växa. Tack så hjärtligt för att vi fick komma hit, Asita Shariati.
Tack själva.
Det var Näringslivspodden avsnitt 10. Jag hoppas att du tyckte det var intressant att lyssna på Asitas råd och tips och erfarenheter som ledare och hennes sätt att se på sina medarbetare och att nyttja rätt kompetens som en framgångsfaktor. För att vi alla kan bli bättre på den punkten och att arbeta på ett mer inkluderande och tydligt sätt. Avslutningsvis så pratade vi om tillväxt och vad som skapar möjligheter för tillväxt. Det är också ett ämne som vi kommer ta upp den 26 oktober då vi anordnar näringslivsdagen på Scandic Infracity. Och vi hoppas att se dig där, för då finns det ännu mer att lära. Men tills dess så säger vi stort tack och hoppas vi ses då!